I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ännu en gång med mig, Kalle Zackari Wahlström, och min ständige vapendragare, oraklet från Värmlands skogar, Patrik Sellman.
Hej Kalle.
Det kändes som att det skulle komma en applåd där.
Ja, det gjorde det, va?
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Jag tycker det är... Man har hunnit landa lite efter den mest hektiska säsongen, så nu är det lite avrundning och man har förhoppningsvis ett 2-2,5 månader på sig att jobba och hinna med lite projekt ute. I lugn och ro, höll jag på att säga.
Har du plockat upp potatisen?
Nej, det har jag inte. Vi har bokat in den 18. Mm. Vi kör ju potatisodlingen som en familjehappening.
Just det.
Så vi satte ju tillsammans med barn och respektive och barnbarn, alltihopa. Och jag hann knappt köra upp fårorna, så fort gick det. Så var allt klart.
Ja, vad härligt. Ja. Gud vad skönt.
Och nu kommer de den 18 september är det. Och då tar vi upp alltihopa och så får folk ta med sig det de kan och så lagrar vi upp resten här.
Hur kommer du förvara din potatisen?
Jag har ju det här med jordkällare, men det kommer jag bygga. Det står högst upp på listan nästa år nu.
Ja.
Så jag har ju ingen jordkällare.
Nej.
Men nu ska det bli av. Och det är också för att vi vill börja odla mer rotfrukter som djurfoder, va?
Vad odlar man då?
Ja, det är ju foderbeter som jag vill börja experimentera med. Och det ska vi göra ett projekt ihop med lyssnarna här sen faktiskt. Och testa. Det här med foderbeter, var det går att odla och sådana saker och vad folk får för det. Alltså bygga kunskap kring det i småskalig odling. Som foder till gäss, kaniner och sådana saker då, va. Det är väldigt energirikt nämligen, så det kan i princip gå som kraftfoder, kan man säga, va.
Ja, det är spännande. Men du ska bygga en jordkällare.
Ja, jag ska göra det, men det blir ju nästa år då. Så nu kommer vi nog... Alltså, det har gått bra med potatisen i år. Nej, alltså... Jag gjorde ett överslag. Jag tror inte det var allt för tokigt. Men det kan ju krypa uppåt närmare ett ton, alltså.
Oj!
Om det vill sig. Alltså någonstans, inte kanske upp till ett ton, men att det kryper däråt, va. Och det blir ju mycket potatis.
Hur många kalorier är det?
Det är 1000 gånger 800. 800 000 ungefär. Du ser, det är inte mycket.
Nej, det klarar man sig inte på.
Alltså vi säger väl det att en... Nej, det är ju det. Alltså, det är ju det jag har sagt. Vi sa ju det när vi pratade om svält i ett av de första avsnitten där. Att det är svårt att hålla svälten stången med grönsaksodling och det är trädgårdsodling.
Ja.
Därför det är ju bönorna, spannmålen, animalier där du börjar komma upp i 2 till 3 500 kilokalorier per kilo. Hade det varit vete istället så hade det ju varit 3,5 miljoner kalorier, va? Ja, förstår du? Ett ton. Ja. Det ett ton, det är ju liksom till en hela kaloribehovet och en massa annat också. Inte allt dock, men en massa annat till en hel familj, va? Totala kaloribehovet hålla svälten borta i ett år. Ett ton. Och det är inte, potatisen blir ju i princip till en person då, ett ton. Och det kan man ju inte äta heller.
Är det du eller din hustru som får potatisen då om svälten kommer? Delar ni?
Du vet, vi har ju lite annat också, så det får ju rulla på som vanligt med potatis. Potatis är ju väldigt värdefullt ändå. Det har vi pratat om tidigare, för det är ändå hyfsat med energi i det. Men sen om du tittar på våran matkultur och så har vi ju fantastiskt många olika rätter till som bygger på potatis också, va?
Mitt problem i min familj är att min dotter inte äter potatis. Så det blir liksom alltid som lite lättare att bara koka pasta eller ris eller någonting som hon faktiskt äter. Mm. Och det brottas jag lite med. Men jag hoppas att det där går över. Det gör det väl så småningom.
Ja, det kan det göra. Har du provat att göra olika rätter och sådär också då?
Hon är väldigt bestämd, så det är liksom konceptet potatis. Om hon liksom nosar sig fram till att det är potatis i, då vill hon inte äta det.
Okej, inte mosen en gång.
Nej, det går inte. Men hur ska du förvara din potatis då?
Ja, varför det aldrig har blivit någon jordkällare, det är ju som jag säger, det är ju nästan, det är ju pinsamt egentligen, va? Men
faktiskt.
Ja, det är ju det.
Ja, alla är besvikna.
Ja, precis. Saken är ju den att jag har ju ett sånt jättefint kallskafferi.
Mm.
Och men alltså, jag har ju lärt mig att lagra i det så att det räcker till vårat hushåll. Det här med morötter, kålrötter, purjo, potatis och så vidare, va? Så att jag har ju saker ända fram på våren / försommaren då, va? Där i.
Så det, men det måste bli trångt med ett ton potatis i ditt
kaffe. Ja, men det går ju inte, va? Och så mycket har vi aldrig haft förut, och det äter vi ju inte upp heller. Det är ju så. Så att, men vi får ta hand om det i alla fall och dela med oss till alla. Vi får väl skicka med, vi har ju en skörde- och konserveringsdag kvar på småbrukarkursen. Sista dagen då på våran lilla försökspilotkurs här som vi har kört med 4 dagar totalt i år då, va? Så att de får vi vara med och skörda och ta med sig lite också då.
Du, vi har fått frågor till podden om just jordkällare. Jag tänkte att vi skulle prata om det. Men först hade du ett klargörande från förra podden.
Ja, det var ju
podden,
det, Kalle. Du ligger ju... Du satte ju ut dina tomater... Ja, det måste ha varit mitten på april nästan, va?
Ja, det var det.
Ja. 15 april någon gång där. Och jag sätter ju ut 15 maj. Och så mitt när det var som hektiskt där. Jag hade inte själv börjat med grejerna. Va? Man gör ju det här under en kort period en gång om året. Eller ja, det är en ganska utdragen att ta vara på tomater. Det kanske är 2-3 månader skördetid på dem. I alla fall plus 2 månader. Men du börjar ju innan då såklart. Och så skickar du sms till mig och frågar om det var bara att hälla varm tomatsås i burkar och skruva på. För du har ju liksom kört in det så mycket på tryckkokaren där.
Just det.
Och ja, men det är ju lätt. Du kör ju med din tryckkokare, du är van, det är smidiga grejer. Du har den framme, den är inte jättestor och klumpig och sådär. Så kan du köra några burkar och så har du gjort det. Men så frågar du, kan jag göra så här? Och så sa jag, ja, det kan du göra, så ja. Mm. Men så är det ju inte riktigt.
Alltså jag hade fått för mig att du hade sagt att om man tomaten är så sur. Så att om man häller den direkt i en burk när den är väldigt varm så räcker det.
Alltså det är så här då. Det kan räcka, men då behöver du ofta värma burkarna i ugnen eller hälla kokat vatten och så i dem för att sterilisera dem och locken innan då, va? Men om man ska hårdra det så är det ju så här att du har ju att du tryckkokar då och kommer upp i ungefär 120 grader och kör en rejäl tid och får upp. Och det är ju en metod du använder på icke-sura livsmedel som kött, bönor och många grönsaker och så.
Ja, majs blev väldigt bra så.
Gjorde det?
Ja, Svinbra blev det.
Kul, det har jag inte provat.
Ja, jättekul.
Ja, och men nästa nivå då, det är ju att du kör i vanlig gryta i vattenbad. Och det är ännu enklare än med din tryckkokare som du har. För då kan du ha en smidig, större gryta. Så pass att du får plats med ett antal burkar i. Och så lägger du bara en handduk i botten. Så inte burkarna står direkt på botten. För då, när bubblorna kommer så står ju de och slår där. Och det kan nöta ut dem till slut då.
Mm.
Men där har du egentligen de här sura. Det jag kör i vanligt sjudande, lätt bubblande vattenbad i vanlig gryta, det är ju just tomatsåserna. Ketchupen, den typ, alltså tomat, alla typer av tomatsåser och reduceringar och sånt där då, och äpplemoset.
Okej.
Ja, och jag har ju väldigt lite socker i äpplemoset då.
Och då måste man göra det, för annars så...
Ja, men alltså, måste och måste. Du bättrar ju på dina marginaler då, va? Men man kan säga det. Har du de syrliga, då hjälper det lägre pH till att ha. Det är ju botulinumbakterierna som vi är ute efter hela tiden, va? De får inte börja aktiveras, va? Och har du då ett lägre pH, surare livsmedel, då räcker det med vattenbadet.
Ja.
Många människor har ju kört även de andra produkterna i vattenbad under långa tider. Men då har du sämre marginaler, va?
Just det.
Och det går säkert bra för det mesta, men du är inte säker, va? Så att där rekommenderar man att köra med tryckkokare. Men sen kommer du till den tredje nivån då. Det är ju när du gör sylter, marmelader, geléer, inläggningar och sådana saker.
Med mycket socker.
Ja, eller att du använder ättika och sånt och får ner pH mycket mer och salt och sådana saker. Va? Men framförallt de här sylterna och det där med höga sockerhalter. Då fungerar det att hälla i varma glas och skruva på locken. Vända på dem gör jag också så de står upp och ner då, så att den här varma syltmassan kommer i taken också då. Va? Alltså, eller locken menar jag såklart.
Burktaken, även kallade locken.
Ja, det är så bra att du räddar upp situationen här hela tiden, Kalle.
Ja, jag har ju provat lite olika metoder för att konservera mina tomater i år. Dels har jag gjort det här då, som vi får se. Det kanske blir skitdåligt. Men jag ser alla mycket, så det spelar inte så stor roll om det är några burkar som
ja,
har
men
som
annars har så tar du ju bara dem och ställer.
Ja, men jag kommer inte ihåg vilka det är.
Nej, okej.
Men jag har provat, förra året så körde jag ju metoden att jag först kör allt i ugnen med olivolja och vitlök och salt och lite socker. Och sen på en plåt liksom. Och sen mixar det och häller ner i burkar som jag sen konserverar i tryckkokare. Men i år så har jag provat dels det sättet. Det blir ju toppen. Men sen har jag också gjort så att jag bara tryckt ner hela jävla tomater i burkar och kört i tryckkokaren. Det blir också jättebra. Men då måste man ju stå och krydda den såsen när man sen tar fram den.
Ja.
Så det är ju lite mer jobb sen. Men det är ju väldigt mycket mindre jobb nu.
Ja, det är, man blir ju överväldigad nu när man får ordning på tomatodlingen. Så, ja, men det väller in tomater kan man väl säga. Det är tomatfrossa.
Ja, men jag har ju varit borta i 2 veckor nu också, jagat. Och när man kommer hem till växthuset då, jag vågar knappt gå in där. Jag är liksom rädd att jag ska få en tomat i huvudet och dö.
Du kanske inte hittar ut.
Nej, exakt. Men så... Ja, det är de olika sätten. Men jag tror att jag kör på med min tryckkokare. Det är så jävla, jag vet att det funkar liksom.
Ja, då, alltså det finns ju en aspekt som jag inte tror att vi har pratat om. Och den är väl enkel, men kanske inte så enkel heller. Det är ju det här med tider och temperaturer kontra näringsämnen. Alltså hur... Alltså det här med att värma är ju en form av bearbetning som påverkar också. Du har ju näringsämnen som de vattenlösliga vitaminerna till exempel. Speciellt C-vitamin är ju väldigt känslig för uppvärmning, va?
Mm.
Så att man förstör ju mycket av C-vitaminet när man värmer länge och mycket då, va? Så är det ju.
Ja, hur ska man göra det då?
Alltså... Jag vågar inte gå in på detaljer för jag är inte Jag har ju läst detta givetvis genom åren, men jag är ju inte aktuell och instuderad på det just nu. Va? Men det skulle kunna vara så att det finns en anledning att ha, alltså det är ju långa tider oavsett om du tar vattenbad eller tryckkokare då, va?
Ja.
Ja, 45 minuter, 30-45 minuter för att vara ordentlig då, va? Men om du höjer temperaturen dessutom så borde det ju rimligen skada C-vitaminerna. Som du gör i tryckkokaren då, så borde ju rimligen C-vitaminerna skadas ännu mer. Jag skulle kunna tänka mig att det är kört med båda metoderna egentligen när det är så lång tid.
Vi får se om jag börjar tappa tänderna i vinter.
Ja, men du har ju potatis med, den innehåller ju också C-vitamin.
Ja, men det vill inte äta, så det får jag ju inte i
mig. Nej, men du får ju äta.
Okej, det var klargörandet. Så gör så med era tomater. Nu är du tillbaka till jordkällare, Patrik.
Ja.
Kul. För du ska bygga en, så jag gissar att du går i tankens tider. Att du går och funderar på det här med hur du ska göra din jordkällare. Vi har fått ganska mycket frågor till podden. Jag tänker att du kanske läser ganska mycket. Jag tänker att du kollar på YouTube. Jag tänker att du funderar och antecknar och sådär.
Mm.
Vi har fått många frågor om det här. Men bland annat från en som heter K-Fett och en som heter Viktor Karja. Viktor Karja skriver: hur varmt kallt ska det vara i en jordkällare för att, det ska kunna förvara, för att man ska kunna förvara typ potatis och morötter och så vidare? Och K-Fett skriver: hur bygger man, renoverar en jordkällare? Taket har ramlat in och jag ska göra ett nytt. Hur? Vi tar det från början, tycker jag, Patrik. Hur ska man göra när man ska bygga en jordkällare?
Alltså, det är ju så att under den varma tiden så får du ju ner, det är ju svalare ner i jorden, va?
Ja.
Och det där kan ju, vi börjar med det mest basala. När jag byggde mitt hus här.
Ja.
Då bodde vi här i, ja, 6-7 veckor, alltså hela sommaren nästan.
Ja.
Och timrade upp timmerstommen så den skulle få stå här och torka sen då, va? Och då bodde vi ju här i ett litet vindskydd. Ett sånt här snedtak.
Gud, mysigt.
Och då, ja, men vi hade ju ett litet hushåll här med ett litet dubbelt lågt spritkök och så. Men då grävde vi helt enkelt en grop i backen. På ett ställe som var skuggigt dessutom då, så inte solen låg direkt på. Och så la vi ett lock över. Och där förvarade vi mjölkprodukter och sådana saker. Och även penicillin faktiskt, för vi hjälpte till med en ko som hade fått juverinflammation då.
Mm.
Så just detta att bara gräva sig in i en slänt eller till och med rakt ner i backen, så sänker du temperaturen dramatiskt. Det är ju det.
Är det en stuka?
Nej, det är det inte. Nej. En stuka är mer att du vid en större odling lagrar. Ofta lagrar man ju ute på odlingsytan då. Kan ju flytta den också givetvis till din trädgård eller någonting sånt där. Men det är ju att du lägger upp en lång, smal hög på en plats som är relativt väldränerad. Kan gräva undan du gräver undan ytjorden också och lägger åt sidan. Och så täcker du hela den här långa åsen utav rotfrukter. Även vitkål går att använda. Och så lägger du halm över alltihopa som isolering och skydd. Och du kan även lägga på någonting uppe på, som hjälper till med att ha ett litet lätt tak längst upp då. Men du behöver också ha någon form av ventilation, rör eller någonting som går ner till de här livsmedlen som ligger där nere då, va? Och så täcker du över med den där jorden som du grävde undan också. Så du packar ihop och skyddar på det viset. För det är ju så här att de här livsmedlen, de lever ju. Så det pågår ju en cellandning där och det bildas fukt och koldioxid, men också lite värme. Så man kan ju alltså tänka sig att förvara den här typen av livsmedel till exempel på en balkong. Det här har inte jag provat då, men alltså med samma principer. Alltså att du har lådor och välisolerade behållare med en liten ventilation så du inte får för fuktigt. Det där vi pratat om i din jordkällare med plastlådor och sånt där, att man måste släppa ut det här utandningsluften, vätskan ifrån rotfrukterna då, va? Så att det går att tillämpa på det viset. Det är...
Då skulle de klara frost lite bättre då, om de ligger i en välisolerad låda, för de alstrar värme själva.
Precis, och då gäller det ju, och hur mycket isolering det är och så, det får man ju studera och prova helt enkelt. Men det där är någonting som man skulle kunna göra om man bodde till exempel i lägenheter eller ja, trängre bostäder, om man vill ha lite större matlager, att man faktiskt studerar det där och lär sig det. Och får
erfarenhet. Det är ett sjukt bra tips ju.
Ja, jag tycker det. Jag skulle ha provat det definitivt om jag bodde på det viset, va. Tänk då en stor lår ute på balkongen och med olika fack i där du har, som är väl isolerad då.
Vi kom bort från, det var jag som hade glömt bort från stuka, va. Jag ber om ursäkt för det. Men, ja. Det här hålet du har gett. Det är kul att du nämner det, för när jag var och jagade älg nu, där på, då bor ju vi bor ju tält.
Ja.
Men vi har som en lägerplats dit vi återkommer. Vi har ett dass där och så här. Men då har vi också grävt nu en ölkyl. Och det är ett hål med en vägtrumma. Alltså ett stort plaströr med, vad kan det vara, 60 cm diameter som är nerkört. Och där firar vi ner vår öl så att den håller sig kall.
Hur djupt är det hålet då?
Vad kan det vara? 1,20 kanske?
Mm.
1,30?
Ja. Det är ju en klassisk, antingen med de här kulvertrören eller med cementringar.
Just det.
Mm. Och gör du ett isolerat lock på det där också?
Ja, det har vi.
Ja, och se till att inte det här kan fyllas med vatten då, alltså på en högre belägen plats eller där det är väldränerat. Ja, så inte det blir en brunn istället sen, va?
Ja, precis, för det är en liten brunn.
När det regnar och sånt där. Nej, men alltså du kan ju tänka dig att du hissar ner hinkar och staplar olika grejer och har, och du kan hissa upp dem här sen, va? Så det är ju också ett enkelt sätt att göra en jordkällare på.
Det här är ju, det är ju svinbra ju. Om det känns övermäktigt att bygga en jordkällare, så gräv ett jävla hål.
Mm.
Så kan du ha ett potatishål, ett morotshål, ett purjolökshål.
Ja, eller om du gör ett som är lite större så du får plats med alla grejerna där i.
Mm. Syltburkar. Det är också som en skattjakt sen att gå och hissa upp alla grejerna.
Mm.
Okej, men så det är principen för en jordkällare. Det ska vara under marken.
Ja.
Det ska vara svalt på sommaren och det ska vara frostfritt på vintern.
Precis. Den jämnar ju ut temperaturen. Helt enkelt, så att man kan säga att det värmer på vintern och isolerar på vintern och kyler på sommaren då.
Ja.
Jag funderar ju på vad är det jag vill kunna göra med min jordkällare och hur mycket vill jag förvara. Alltså hur stor ska den vara och hur ska den vara uppdelad och sådär. För jag vill ju dels kunna flytta ut större förråd av konserver då, alltså sån här egen tryckkokade eller vattenbad eller syltburkar och sånt där och förvara där också. För där har du ju låg temperatur, alltså svalt, kallt och mörkt.
Ja.
Och det bättrar ju på hållbarheten på allt sånt här, va?
Ja.
Så är det. Däremot ska man ju tänka då på att en jordkällare som är konstruerad för potatis och rotfrukter och sådär, den är ju fuktig också.
Mm.
Så det är ju inte lämpligt att förvara större mängder av torrvaror om det inte är helt lufttäta påsar och sånt där då. Och då är vi ju på mylar helt enkelt om det ska vara det, va.
Just det.
Ja.
Och men, även lök är inte så bra för att vara gjort.
Nej, precis. Inte lök. Däremot purjolök är ju bra.
Ska vi ta det snabbt då? Kan du hålla det på en minut, Patrik? Hur förvarar man sin purjolök?
Då tar du en hink och så lägger du lite sand i botten. Och när du skördar purjolöken så skär du inte bort rötterna. Eller åtminstone inte alla rötterna, utan du lämnar, säg i alla fall 4-5 cm kvar utav rötterna. Och sen kan du alltså ställa purjolöken, du kan packa hinken stående full med purjolök då, va?
Och så som tandpetare på restaurang.
Ja, precis, exakt. Du är så otroligt pedagogiskt lagd, Kalle. Ja, men precis. Och sen ser du till att vattna i den här så inte den här sanden i botten torkar ur. Då håller de här sig fräscha jättelänge. Möjligtvis liksom att något yttre blad kan gulna lite och torka lite. Men det är ju bara att riva av det, va? Hur har det gått för dig? För du har ju prövat det här nog, tror jag, nästan i 2 år nu, va?
En säsong har jag provat att förvara purjolök. Och jag har liksom lite dåliga nyheter, kan man säga. Nej, jag glömde bort att vattna. Och då torkade den ju och blev rätt deppig. Däremot så hade jag också, jag fick så fruktansvärt mycket purjolök i fjol. Så jag hade också en hög med purjolök som bara låg på gräsmattan bredvid mitt trädgårdsland.
Ja.
Som snöade över och som bara, du vet, den bara låg där. Och den var riktigt bra faktiskt hela vintern.
Mm.
Däremot, vissa ruttnade ju. Och vissa liksom yttre blad blev muggiga. Men då kan vi också bara skala bort.
Absolut.
Så det verkar gå ganska bra att förvara purjolök bara vind för våg i trädgården.
Alltså, ett av dem, det är ju så här, det är lite sort, eller mycket sortberoende också. Du har det som kallas för vinterhärdiga sorter. Och det gäller både grönkål och purjolök framför allt då.
Mm. Men då kan man ju bara låta dem stå i landet.
Ja, ja, det hade ju varit mycket bättre om du inte hade lagt dem på gräsmattan där, va? Ja. Utan hade de fått stå kvar så hade du kunnat ta upp dem till våren här nu, va?
Ja, det skulle jag gjort.
Och hade du låtit dem stå kvar i landet fram på våren försommaren, då hade de gått i blom.
Mm. Jag kan ta frön.
Precis, då hade du kunnat låta det där gå. Så hade du kunnat skörda purjolöksfrö på sensommaren, hösten där sen.
Ja, coolt. Nu kommer vi bort från ämnet igen. Tillbaka till jordkällan.
Som av en händelse.
Mm. Så inte vanlig lök, men purjolök förvaras gärna i jordkällaren.
Ja. Men sen kan du ju... Ja, den är ju fuktig. Men sen kan du ju också förvara... Konserverna har vi nämnt. Men även sådana saker som äpplevin och andra öl och vin och ja, saft och sådana saker då. Drycker.
Ja, ja. Och vattendunkarna kan du ha där.
Jajamensan, och det är ju ett bra ställe att ha vattendunkarna, för då får du ju ner temperaturen också. Då sker ju alla de här livsprocesserna långsammare och därmed ökar hållbarheten då även på vattnet.
Ja.
Men sen går det ju också att förvara till exempel vitkål och äpplen och frukt och sådana saker där också då. Det man får... Var försiktig med då, det är ju det att äpplen utsöndrar ju etylengas, och det är en gas som påskyndar mognaden då, kan påverka omgivningen då. Så det får man vara vaksam på. Ja, du vet ju det att om du har omogna tomater så kan du ju blanda dem och lite höstäpplen på bänken eller fönsterbrädet, så hjälper äpplen att tomaterna mognar fortare.
Det är ju magiskt alltså.
Mm.
Men du tänker på hur stort ska du bygga då?
Ja, jag vet inte. Jag vill ju egentligen bygga stort. Men nu vill vi se om man får tag i betong och sten eller cement överhuvudtaget nästa år.
Ja,
här.
Ja, ja. Men det har väl du i dina beredskapslager?
Nej, alltså cement är inte lätt att lagra. Det har jag ju redan. När jag byggde huset här så har man ju... lite betong i fundament och sådana där grejer under huset. Och under min stora täljstensugn.
Mm.
Och det håller inte länge innan du har en stor klump med betong. Alltså. Så cement är ju en färskvara, kan man säga.
Mm.
Så det är svårt. Däremot betong och sten då. Men det har jag inte några jättestora lager heller.
Det är lekablock.
Mm, det fungerar ju också. Ja, det finns ju kommit modernare grejer. Det finns ju nästan legobitar att bygga av också nu för tiden.
Just det. Betonghålsten är, när man lyfter ett lekablock och det är jättetungt, då är det en betonghålsten.
Ja, så kan man säga. Ja.
Men hur stort är det stort då?
Ja, 15-20 kvadratmeter kanske.
Mm, kul.
Mm. Och det är som jag sa så här att det är ju en beredskapsgrej då. Jag har ju berättat det förut att jag har ju förberett en plats för fler människor än mig och min hustru.
Mm.
Och är det så att man vill höja produktionen då för många människor,
2 ton potatis.
Ja, det blir nog ännu mer då i så fall, va? Och då ja. Också när det gäller djurfoder då. Jag pratar ju om foderbetor. Så att det där är ett... Jag har gammalt foderbetsfrö här. Men det är inte så lång hållbarhet på det fröet.
Mm-hmm.
Och det här var någonting som jag tänkte göra för knappt 10 år sedan. Men det blev aldrig av. Jag tittade på att odla mer energi. Och just foderbetor är så bra just för att det är... Det som du kan odla som ger mest energi, alltså kalorier per kvadratmeter. Det slår till och med fodermajs där du ensilerar hela majsplantan, kolv och skälk och allting, va?
Mm-hmm.
Så att man inte använder det mer, det beror ju just på att det är så hög mekanisering och det kräver egna maskinlinjer. Och så bra är det inte att det rättfärdigar de här inköpen av maskiner för mellan 1,5 och 1,5 miljon, va, som de kostar många jordbruksmaskiner idag. Men däremot på trädgårdsnivå, där du kör med mycket med handredskap och så vidare, så har ju det ingen betydelse. Det är ju snarare så att där är ju foderbetorna, de är ju stora och rejäla och väldigt lättskördade på manuell nivå, va?
Just det.
Och det vill man ju lagra i jordkällare eller stuka då, va? Beroende på mängden.
Just det. Så då det är 15-20 kvadrat tänker du. Och då kommer du gräva den eller?
Ja, jag kommer ju, ja det blir det. Jag gräver här och lägger undan jordmassorna då och sen... bygger man upp det här och täcker ö. Isolerar du ju den vattentät först då?
Hur gör det?
Ja, det är ju... Antingen så har du mattor, typ platonmattor som är plastmattor som du klär in den i.
Och
den...
Ja, sådana här knottriga svarta
ja,
mattor.
Ja, precis. För det gör också att det blir en luftspalt närmast.
Ja.
Och sen kombinerar man med... asfalt, helt enkelt.
Som man... Asfalt?
Ja, du rullar ut asfalt. Varm eller kall asfalt för att täta också då. På. Det gjorde man ju, gör man ju även på tak, vet du.
Just det.
Ja.
Alltså takpapp?
Ja, typ så. Som du asfalttak då. Tror det var vanligare förr då.
Men nu måste vi bli lite mer pedagogiska, Patrik. Du gräver en slänt då. Du gräver ett stort hål.
Ja, precis. Jag gräver
med en maskin som du hyr in.
Ja, det gör jag. För jag kommer inte att gräva det själv. Det är jag för gammal för.
Och så i det här hålet då, så kommer du då att bygga med typ lekablock.
Alltså, om man ska ta det mer i detalj så är det ju så här att jag gör ju en sill. Alltså jag lägger makadam. Det är ju lite större krossad sten i botten.
Mm.
Och så lägger jag, gjuter jag en sula på den. Så att jag med armeringsjärn i, så jag har en stabil grund att mura på. Och sen utanför den så lägger jag ju en dränering också. Så att jag inte riskerar att få för mycket vatten och översvämningar in i jordkällaren då.
Just det.
Men jag gör inget cementgolv i jordkällaren, i alla fall inte över hela ytan. Man skulle kunna tänka sig att man gör en jordkällare i vinkel för att kunna ha till exempel äpplen och drycker och sådana saker i en del då. För det krävs ju inte riktigt samma höga fuktighet då, va? Och så får det andra där du har mer öppet golv, jordgolv. Singelgolv. Där har du rotfrukter och sådana saker då.
Ja, smart.
Mm. Och sen...
Och på den här sulan...
Ja.
Så murar du sedan upp en konstruktion.
Precis. Och det som är sen är ju taket då, hur man gör
det. Ja, det undrar man ju över.
Ja. Och det går ju att gjuta ett tak, men det blir ju väldigt tungt då, va? Då får du ju sätta ordentligt med stöttor under.
Ja.
Alltså att du gör ett plywoodtak som du stöttar väldigt noga under då.
Mm.
Och så armerar du och gör ett platt tak. Men då har du ju det bekymret att där har du ju ingen avrinning då, va? Utan då får du ju vattentäta det där väldigt, väldigt noga.
Mm. Och hur tycker du göra?
Jag har inte bestämt det än. Det finns en tanke som jag har snuddat vid. Det är såna här stora cementringar. Och helt enkelt klyva dem på mitten.
Mm.
Så du får som halvbågar som du kan ställa efter varandra. Så du får det. Och jag vet inte hur stora diameter om det var det finns. Det. Jag tror de största är någonstans mellan 2 och 3 meter.
Ja.
Närmare 2 kanske, men de är rätt så breda. Så det där skulle ju kunna gå att utnyttja kanske på något sätt. Då får du ju en rundad takform då med bra avrinning. Men ja, det är bara liksom en tanke. Det jag har inte undersökt den om den är möjlig och hur det är gjort och hur man skulle dela dem utan att de spricker och få dem på plats, för de är ju tunga och ja, det finns ju, det är alltid för- och nackdelar med allting.
Ja, men jag tänker att om du ändå går de tankarna, då skulle du kunna gjuta takmoduler vid sidan av och sen lyfta på.
Mm. Ja, det går ju att göra på jättemånga sätt alltså.
Alltså om du vill undvika det där platta taket så kan du ju bygga en vinkelformad form som du sedan gjuter i.
Ja, alltså du vet att det rinner ju iväg betongen, så det är ju inte så lätt va. När de gör såna här runda grejer, då har de ju speciella vibrerande formar och sånt där va. Mm-hmm. Så att de gjuter dem ju stående. Om du gör ett tak och det är lutande, så visst, man kan ha väldigt torr betong då, så att det liksom är väldigt lite vatten i. Men det är inte lätt att göra det alltså, att få en lutande, för det vill ju flyta neråt då va.
Ja, men om du gör en tät form så då bara fyller den, när den är full så är den full.
Ja, men du får ju en horisontell yta då i alla fall va. Det blir ju insidan som blir rundad.
Och då får vi formen står. Ja, vi sitter fast i det. Vilket power move jag gjorde precis nu, att jag sa mitt sista argument och sen gick jag vidare.
Ja. Det kanske det är. Men i alla fall så är det ju så här att vad man kan tänka sig är ju att efterlikna den här gamla metoden när man byggde i sten. Alltså att du lägger ett valv över taket med bräder. Så du får en sån här båge som du kan bygga på. Och så gjuter du istället lite koniska längre betongbalkar som du bygger med, så att du får den här kileffekten då. Som det är i valv. Även när du bygger tegelvalv och sådana mindre valv då, så använder man ju den metoden.
Ja, smart.
Så det går ju. Det går att göra på många olika sätt. Men jag är inte klar med det än. Det är jag inte. Sen finns det ju färdiga jordkällor att köpa också. Och det går ju, ja, det finns ju allt, och det finns jättedyra och det finns stora. Men tittar man på de vanliga då, så är det ju gjutna betongmoduler, och där blir ju transportkostnaderna enorma om man inte har just den som gör sånt i närheten då. Där finns det ett företag som ligger lite upp efter Norrlandskusten. Jag kommer inte ihåg, de gör båtar också i glasfiber. Kan de heta Sandström eller någonting sånt där. Men de bygger också jordkällare i glasfiber.
Mm.
Och fördelen med det är ju att de väger 300 kilo. Så du kan i princip köra den på en transportkärra. En större släpkärra till en bil helt enkelt.
Det är ju inte ju.
Ja. Men de är inte jättestora då. Men om man tittar på en villatomt i mindre skala och sådär, så räcker ju de absolut. Va? Och där kan man ju ha en eller två stycken då.
Ja, jag tilltalade också lite av det där som vi pratade om när vi sa att man kunde gräva hål bara. Att man har lite olika. Att man har olika grejer på olika ställen.
Mm, absolut.
Du sprider man också sina risker om det är att det möglar eller ett fan.
Sorken
tar sig in.
Ja.
Men sen finns det ju en annan aspekt med det här med jordkällare, och det är ju att en jordkällare är ju ett ganska bra skyddsrum.
Ja, det är den faktiskt, om man gör den rätt.
Kommer du att ta höjd för det när du bygger din jordkällare?
Jag får se hur stor jag gör den. Det är ju så här att, ska vi ta det nu?
Det är klart vi ska.
Ja. Ja, men ja, precis. Det beror på vilken detalj. Det är samma sak där, vet du. Jag höll ju på med detta på 80-talet och utbilda soldater och sånt i det här med... För det du är ute efter är ju strålning då, radiak. Alltså antingen kärnkraftsolyckor eller kärnvapen och sånt där. Och att det sprider sig, va? Mm. Då får man ju... Då tror jag vi gör så här att vi får börja med att berätta lite om det där så folk förstår vad det är. För ofta när man tänker på kärnvapen och sånt där så är det liksom folk lägger sig ner och är beredda att dö direkt. Liksom att det, ja, då ger vi upp.
Just det.
Mm.
Men vad är, berätta om kärnvapenkrig.
Ja, du har tre typer av strålning om vi tar generellt. Det finns ju olika typer av bomber och sånt där också nu för tiden. Men om vi tar... Då är det alfa, beta och gammastrålning som finns.
Aha.
Och alfa och beta, det är partiklar. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken som är vilken då. Va? Men det är ju typ elektroner, protoner och så vidare. Den typen av partiklar då. Och de är radioaktiva, men de har inte speciellt lång räckvidd. Om du tar alfapartiklarna till exempel, de går ju inte genom kläder och sådana saker, va?
Mm.
Alltså de, där är ju en partikel som utsöndrar strålning, men den har så kort räckvidd så att det inte går igenom kläder, va? Sen beta är lite värre då, den når lite längre, men det är inte, det krävs inte jättemycket för att stoppa den. Det som är besvärligt med alfa- och beta-partiklarna, det är ju när du får de här partiklarna, till exempel på ögonen, bränner sönder hornhinnor och ögon och sådana saker, eller om du andas in de partiklarna i dina lungor, då sitter de ju där nere i de finaste och strålar sönder och gör dig sjuk, va? Och det är där du har de där 7,5 miljoner skyddsmaskerna.
Aha.
Som... Man eldade upp 2013. Det var ju alltså huvudanledningen till dem, va? Det är ju helt enkelt att det är ett höjt beredskapsläge. Förse folk med det där. Så att när man förflyttar sig. De var ju, täckte ju hela ansiktet. De täckte ju ögonen. Och, ja. För det var ju sån här helmask, va? Där du har glas för ögonen helt enkelt då, va? Och sen får du ju inte in det. Det var filter som skyddade både mot kemiska, biologiska och radioaktiva partiklar då, så att du inte andades in de här, va?
Men så man kan säga att de här alfa- och beta-partiklarna, det blir som ett giftigt damm.
Ja, precis.
Men om det, så länge du liksom inte får in det i din kropp, så är det ingen fara.
Nej, framförallt inte ögon eller in i andningsorganen då, va? Och det är just den där skyddsmasken då, som förutom kemiska stridsmedel och så vidare då, eller andra giftiga gaser, hade just det här att skydda vid. Och också att man gjorde, om vi tittar på de militären hur de gjorde då, så hade man ju det man kallar för tät klädsel.
Mm.
Och det var ju bland annat ett hjälmdok, och det skrattade ju fnös folk åt, alltså som du kunde fälla ner i tyg. Det var upprullat på hjälmen, men så kunde du rulla ner det, och så skyddade det ju nacken och halsen ordentligt och tajta runt skyddsmasken, va?
Mm-hmm.
Men det var ju väl genomtänkt och väldigt bra grejer. För det är ju så här, är du där ett kärnvapen smäller?
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, då är du ju liksom inte så bra, va? Så, nej, men så är det ju, va? Och nu har man ju inte de här gigantiska kärnvapnena längre. Men jag undrar, alltså, det känns som att det är på väg ett nytt kallt krig, om det inte redan man vill kan säga att vi är där, va? Jag vet inte hur upprustningen ser ut längre när det gäller det där, va? Men de senaste, säg efter murens fall och de nedrustningsförhandlingar och det som var där, så blev det mindre kärnvapen. Men det handlar ju om kilometrar till mil där det blir väldigt, väldigt allvarligt, där man har relativt låg chans att överleva ett kärnvapen då, va? Det handlar ju om var du befinner dig helt enkelt när det händer, va?
För det första som händer är tryckvågen, eller?
Nej! Nej, nej.
Nej.
Du har ju ljus rör sig fortare, vet du, än en tryckvåg i luft.
Ja, ah, just det.
Ja, så det händer. Och sen beror det ju på om det är en brisad upp i atmosfären eller om det är nere vid marknivå då. Den vid marknivå rör ju upp mycket mer damm. Och då har du ju det här som, vad ska vi säga, drabbar de flesta människor och som är det som du faktiskt aktivt kan göra någonting åt. Och det är ju de här dammmolnen då som är upprivna i atmosfären, de här molnen som är så klassiska för kärnvapen. Och då driver ju de med vinden.
Mm.
Så då kan du ju få detta på dig. Och där är det väldigt, väldigt bra att ha skyddsmasker så att man kan ta sig ur sådana områden som blir radioaktiva då, med de här partiklarna framför allt.
Mm-hmm.
Men sen, och de här har ju en massa, så de här faller ju till marken. Och det som är, vad ska vi säga, kan man använda ordet bra här då, en fördel, är faktiskt att de har snabb halveringstid. Mm-hmm. Det är därför de är så radioaktiva också. Det frigörs ju energi, va, när de sönderfaller. Och nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt här, alltså. Men du har, ja, det här är jag osäker på, men du har alltså väldigt, jag ska dra i nu, men det får ändå vara med stora situationstecken runt, och jag får kolla upp det och återkomma om det är väldigt fel. Jag för mig att det är 1% kvar av strålningen efter lite drygt 2 dygn.
Mm-hmm.
Men 1% kan ju vara väldigt mycket om du är på fel ställe, va?
Ja.
Ja. Men går det då ytterligare drygt 2 dygn, då har du ju 1% av 1%. Alltså en tiondels
promille. Då börjar det bli mindre.
Då börjar det bli mindre, men det kan fortfarande vara alldeles för mycket. Och när man pratar om för mycket när det gäller radioaktivitet, så kan man tänka sig då att man har en intensitet. Hur kraftig är strålningen?
Mm.
Men sen har du ju också, hur lång tid är du exponerad för den här strålningen då, en dos.
Mm.
Så att vet man vad intensiteten är, alltså hur stark strålningen är, så kan man ju då utifrån det också göra en bedömning hur länge tål jag utan att det blir allvarliga skador. Och sådär, va. Men om vi går över till de här då, är ju så att är du inne i hus och sånt, och det inte har möjlighet att komma in alfa och beta partiklar i huset, så är du ju skyddad från dem, va?
Stäng alla ventiler.
Ja, precis då. Men då kommer ju det nästa då. Då har du den här gammastrålningen.
Nej!
Det är där vi kommer in på jordkällan.
Typiskt.
Ja. Men jag ska få säga en sak till när det gäller de här partikelstrålningen då, alfa och beta där. Och det är ju det där att när vi hade det här som en del i vårat försvar, när vi byggde våra skyddsrum, när vi utbildade våra värnpliktiga förband, de här 800 000 på att kunna agera och hantera det här. Så på varje kompani så utbildar man kvartermästare och upprätta, och vi på jägarförbanden, vi fick lära oss det ända ner på plutonsnivå faktiskt. På de mindre, alltså när vi pratar 40-tal man då va. Kompanierna var 150-250 man kan man säga. Men där hade de kvartermästare, så att de kunde alltså, när folk kom då ut ur sådana här områden, så hade de ju de här partiklarna på sig överallt va.
Mm.
Men de hade ju förhoppningsvis då kunnat skydda sig med ögon och sånt. Och då gäller det ju kunna sanera det här utan att man får i sig ögon och andas in, byta utrustning, tvätta utrustning och så vidare. Alltså saneringsplatser då.
Det är därför man ser på filmer att de spolar av varandra med vatten.
Ja, det är ju ett sätt att tvätta av det då. Jag vet inte vad du associerar till där. Om det kan ju även vara kemiska. Men det är saneringsmedel också, inte bara vatten i det där då. Va?
Mm-hmm.
Mm.
För annars så ligger det där dammet kvar på dina grejer och på dina kläder och fortsätter att stråla, och då kan du få i det igen och då blir det farligt.
Ja, precis va, de är ju med där. Du har ju lyckats skydda dem. Det är lite som diskussionen med munskydd nu mot virus va. Det gäller ju att kunna använda det där munskyddet också, så man inte får runt med händer och tar av och på sig och vänder fel och ja, du vet så här. Och så är det ju samma sak där då va. Men nu lämnar vi det. Det gäller alltså att kunna göra ren sig.
Mm.
Om du har blivit utsatt för det här dammet och partiklarna och tar dig in i ett skydd, då har du ju burit in de här grejerna i skyddet. Va?
Dålig idé.
Så i de här alla skyddsrummen som fanns, staberna i bergrummen och alltihopa så här, så hade man ju slussar in. Och i de slussarna så stod personal och tog emot med speciell utrustning och skyddsutrustning för att kunna stå där va. Och folk fick klä av sig och duscha och så vidare och få nya kläder som var i nästa rum, och så fick de gå in fräscha i och sätta igång lednings- och planeringsarbete och så vidare, och då börja fungera i staben där va.
Mm. Mm.
Så var det upplagt där. Gammapartiklarna då, det är ju inga, nej nu sa jag fel. Det är inte gammapartiklar, för det är just det att det inte är partiklar, utan det är gammastrålning.
Mm-hmm.
Du kan tänka dig som ljus.
Mm.
Fast de kan gå igenom som röntgenstrålar typ. Va?
Mm-hmm.
Och du vet det, att det är ju märkligt det här liksom, att om du tittar på en vägg till exempel,
mm,
så är det nästan bara hålrum.
Mm.
Det är väldigt lite egentligen som är materia och partiklar och så vidare.
Mm.
Utan det är, det sitter liksom ihop med hjälp av två krafter som, alltså vi har ju fyra krafter som fysiker förklara världen med än så länge. Va? Och de lägger ju mycket tid på att försöka hitta kraften. Alltså att hitta teorier och kunskapsbildning runt omkring. För att kunna beskriva världen och hur den fungerar utifrån en kraft.
Just det.
Men idag har vi fyra. Och det är bland annat stora och lilla kärnkraften. Då, och det är de som håller ihop partiklarna då. Det är också så här, du vet, har hört någon gång för 30 år sedan. Om man komprimerade jorden och tog bort allt hålrum, så skulle det liksom bli en boll på 12 meter i diameter eller någonting för att få perspektiv. Va? Eller en atom, då är det liksom mittpricken där man gör avsparken. Alltså inte cirkeln i mitten utan pricken i mitten.
Mm.
Som är materian och resten är liksom elektronbanor och sånt där. Just av hela fotbollsplanen.
Just det.
Och då är det så här
med... banor är också utdaterat tror jag. Nu är det mer som ett moln av elektroner, om jag har förstått rätt.
Vad sa du nu?
Alltså den där bilden av en atom med en punkt i mitten och elektroner som far runt den i som planeter runt solen. Det är en förenklad bild som man inte håller fast vid längre. Utan nu,
ja, men alltså du vet väldigt mycket av sånt som man lär sig i naturvetenskapliga grundstudier och sånt där. Det är ju Newtons mekanik och så vidare och sånt där. De är ju inte... Vi har ju bättre...
Det stämmer inte.
Ja, men de är fortfarande tillräckligt bra och användbara. Därför lär man ju sig dem, va? För att förstå på grundnivå. Du får ju fortfarande lära dig den atommodellen och sånt där. Du kan ju gå ner på kvantar och väldigt abstrakt. Men samtidigt så är ju den här klassiska atommodellen med valenselektroner och hur de kopplar ihop sig olika atomer till molekyler och sånt där. Den är ju fortfarande otroligt bra och fungerande ändå, va? Sen kan du gå djupare i kunskapen, men då får du gå upp på partikelfysik på högre nivåer och sånt där. Då. Men man kan väl säga så här också att egentligen, vad är det som händer när vi pratar strålning? Du har ju det även i kärnkraftverken. Det mesta utav energin vi använder på jorden här, vi människor, den kommer ju från solen, va?
Mm.
Även vattenkraften är ju från solen, därför att det är ju vatten som avdunstar från haven i molnen, förs in över land, regnar ner uppe på höjder och får en hög lägesenergi som vi kan ta vara på sen i vattenkraftverken när vattnet rinner ner mot haven igen, va? Solinstrålning, alla biobränslen, även fossilbränslen är ju gammal solenergi, för det har ju varit i livet i biosfären förut, för det är ju gamla växtdelar och sånt, va, alger, skogar och sånt som är fossila bränslen då. Så det är också solenergi, fast den är lagrad sedan hundratals miljoner år då. Men däremot kärnkraften är inte solenergi. Vill man förenkla väldigt mycket så kan man säga att det är att skapa en typ av, för att man pratar om fusion och fission då. Solen drivs ju av kärnenergikrafter. Och kommer du ihåg den här klassiska ekvationen som man ser i alla serier, eller nej, inte alla, men i många serier teckningar då, va? E lika med mc kvadrat står det ofta, så ska det liksom vara krångligt då, va?
Just det.
Den känner du igen, den. Mm. E lika med m gånger c i kvadrat.
Mm.
Och det är faktiskt grunden till det här. Och vad det betyder är att, och det är Einstein, men detta är inte relativitetsteorin som många tror då. Men det är, energin är lika med massan. Vi kan säga vikten då för att... hur mycket massa är det i materien där då? Gånger ljushastigheten i kvadrat.
Mm-hmm.
Du vet alla sådana här hippisar och riktiga flummare och så vidare som pratar om att vi är energivarelser och så vidare.
Mm.
Även de har ju helt rätt.
Mm.
Materia är energi, va? Alltså vad ska vi säga? Nej, materia är ju materia, men du kan göra energi och materia. Så att när man kör ett kärnkraftverk, vad man gör då är att man gör om materia till energi. Så när du tar allt som läggs in i kärnkraftverket, allt uran och sådana saker som är där, så kommer det ut mindre materia. Det är alltså inte koldioxid eller något som går upp i luften eller vattenånger eller någonting som omvandlas till någon annan materia, utan materian är försvunnen och omvandlad, herregud, till energi. Och jag kommer ihåg, jag gjorde en uträkning på det största kärnkraftverket som var då på 90-talet någon gång, och så räknade jag ut det att det gick åt typ 2-3 kilo materia för att driva det där kärnkraftverket ett helt år. Det var det som försvann. Så det är enorma mängder med energi i materia, va? Så massan, om du tar den i kilo, gram, ett kilogram.
Ja.
Och så tar du gånger ljushastigheten. Det är ju alltså 300 000 kilometer per sekund. Någonting i bak. Det finns väl ett exaktare tal, men den här storleksordningen. Kilometer per sekund. Då får du lägga till tre nollor så får du meter per sekund. Och då har du alltså 300 miljoner meter per sekund i kvadrat. Mm. Alltså gånger sig själv, gånger ett. Mm. Så har du mycket energi det är i ett kilo materia, va?
Väldigt mycket energi.
Det är fruktansvärt mycket energi. Men det är alltså en, att omvandla materia till energi. Det är de processerna som är både i kärnvapen och i kärnkraftverk då, va? E lika med mc kvadrat.
Hur lär oss det?
Ja, det blev lite. Vi får ju köra lite matte och fysik också. Men det är lite grann för att förstå vad det är som händer i alla fall då. Men den här gammastrålningen som sagt var, den går ju som ljusstrålar rakt fram.
Ja.
Men den stoppas ju inte av en vägg som solljuset gör.
Men får jag fråga då, Patrik, om en vägg är mest hålrum,
ja,
hur kommer det sig att ljuset inte går igenom den?
Det har med, nu måste jag tänka, men jag kan inte fördjupa mig i det, men jag är helt väldigt säker på att det har med våglängden att göra.
Alltså att vågorna är för höga för att komma in i hålrummen.
Ja, precis. Allt det här som vi pratar om nu, det är ju elektromagnetisk strålning.
Mm.
Så det handlar ju om frekvenserna och alltså hur många svängningar per sekund en våg gör då, va?
Mm.
Och då får du olika våglängder, olika energi i strålningen då, va? Och de energierna som är våglängderna vi pratar om här, de har ju väldigt högt energiinnehåll då, va? Och det är ju helt enkelt att när den här energin träffar dig så slår de sönder dig.
Mm.
Ja, du vet, det är ju det som händer även när solljuset träffar huden. Det skadar ju cellerna när den energin träffar hudceller och sånt där då, va? Och då kan du öka skyddet med pigment på huden då. Men det är ju så här, gammastrålen fortsätter tills den stöter på något riktigt fysiskt. Den kan gå i de här hålrummen och då handlar det om hur täta är materialen. Vet du vilket material det är de använder så mycket inne i kärnkraftverk och sånt där för att skydda för strålning och sånt?
Jag gissar på bly.
Ja! Du vet när du är hos tandläkaren så hänger de på dig en haklapp och den är ganska tung.
Mm.
Mm, det är ju en blyplatta de lägger där för att skydda sköldkörteln är det då, va?
Ja, just det.
Mm. Så det är det. Bly är det som är det tätare materialet som finns i mängd som är användbart då, va? Som man använder i de här tillämpningarna som är tillräckligt bra i förhållande till kostnader och hanterbarhet och sånt där då.
Kan man säga att ett material är ju om man vill leta rätt på ett tätt material, då ska man leta efter grejer som är tunga?
Ja, så kan man säga. Och då är det ju så att om du tittar på skyddsrum och sånt så görs de ju inte i bly om det inte är väldigt speciella skyddsrum då. Utan de görs ju i betong.
Ja.
Och betong är oerhört tätt det också, men inte alls som bly.
Det är helt okej tätt.
Mm. Ja, det beror ju på hur tjock det är. Hur tjock väggen är.
Ja.
Men nu är jag ju som vanligt oförberedd för du bara hittar på grejer hela tiden, Kalle. Men
alltså, bara så att ni är med på det, ni som lyssnar. Att Patrik hade ingen aning om att det var det här vi ska prata om idag. Allt det här drar han ur sin kunskapsryggsäck.
Ja, alltså man får ju då, man måste ju ha en förståelse och veta också när vi pratar under de här premisserna att det kan bli detaljfel. Också då.
Ja, så är det. Men stämmer.
När man hade, vi hade ju en lagstiftning och har faktiskt fortfarande om att när man bygger lägenheter och bostadsutrymmen och så vidare så ska man egentligen bygga skyddsrum där.
Mm-hmm.
Och om jag inte minns helt fel så var det 30 centimeter. Men då är det ju massiv betong. Då får du inte ha betong och sten eller lekakulor med lite puts på. Utan då ska det vara gjutna 30 centimeter. Och det var ju ofta källare på skolor eller på lägenheter och sånt där då. Va? Om man tittar de som byggdes på 50, 60 och kanske 70-talet också då. Va? Kanske ända in på 80-talet. Och inne i, de fanns ju även, kunde ju vara byggnader uppe på ytan då som var gjutna. Som stod i ett bostadsområde där man skulle kunna ta skydd. För vad det handlar om, det är ju när de här molnen kommer och du är, när det gäller sån här strålning då.
Mm.
Då avtar ju den utgår ju ifrån själva källan. Om du då tänker dig att vi reducerar alltihopa till två strålar som strålar ut ifrån den här källan då.
Mm.
Att stråla ju strålar åt alla håll då, precis som solen. Och när du, ju längre bort du kommer, ju längre blir avståndet mellan de här strålarna, va? Är du med?
Det förstår jag.
Ja. Och tänker du då när det gäller solljus så blir ju solljuset svagare ju längre det är på avståndet. Och när du tänker gammastrålning så minskar ju den här intensiteten, alltså mängden energi. Det är ju kanske till och med bara en av de där strålarna som träffar dig då, enkelt uttryckt va. Så, och där är det så att det avtar exponentiellt, det avtar med kvadraten på avståndet så att...
Skönt.
Ja, det är ju det va. Och det är ju också det där som gör att, vadå? Det är klart man ska skydda sig och förbereda sig på sådana här grejer. Därför att klarar du av att ta dig in i ett tillräckligt bra skydd? Ja, men då kan ju ni fortsätta och så är ni där inne ett tag. Och sen avtar det ju fort som jag tar med höga, snabba halveringstider och så vidare. Så ja, men var där en vecka då eller... Så, och när ni går ut sen så kommer ni inte att dö en plågsam död, du och dina barn, utan ni kan fortsätta och göra era skolavslutningar och födelsedagar och sådana där saker och leva bra liv istället för att dö en plågsam bara säga, död.
Jag har en känsla av att skolavslutningen kanske blir inställd om det är kärnvapenkrig.
Ja, men åren går ju och så kommer det igång igen.
Ja, ja.
Du får väl ha egen skola i värsta fall. Jo, men alltså, du får ju alltså att det kommer ju att bli oerhörda skador och tragedier och alltihopa det här. Men det kommer ju inte att slå ut alla delar totalt utav samhället ändå, va? Utan att det,
nej.
Så är det ju inte.
Men så om man skyddar sig mot strålningen, 30 cm betong skyddar mot gammastrålningen.
Ja, men alltså, det beror ju på avståndet då. För det träffar ju, det stoppar ju en del går igenom eftersom den inte är helt massiv va? Men den stoppar ju så pass mycket så att du tar ner intensiteten.
Ja.
Jag menar, vi är ju gjorda för att tåla strålning också. För du har ju atmosfärisk strålning, olika strålning, bakgrundsstrålning och sånt hela tiden va? Och de mesta de träffar, de går ju bara rätt igenom utan att stöta på något då. Vi är ganska porösa då. Vi är ju inte av betong eller bly. Men ibland träffar du, har man otur och träffar på fel ställe, på fel sammanhang. Det är ju då du får allvarliga skador och sånt då på kroppen också. Men det är ändå så att vi tar hög tålighet för det. Det är ju därför vi klarar av att leva här då va. Och då ökar ju den här strålningen. I de här fallen. Men då gäller det att få ner intensiteten. För då kommer du utsättas för mindre dos över tid. Ja. Och om man... Det där med 30 centimeter. Det är ju alltså en... Alltså 30 centimeter betong. Jag vet inte hur stora laddningar det ska vara. Hur nära för att det här ska hålla. Men om man tittar på de här gamla bilderna från Hiroshima och så vidare. Där allting bara är en platt yta. Så är det ju tydligen så att det var väldigt enkla huskonstruktioner som faktiskt blåste omkull, va? Där har du rejäla betonggrejer och är bakom betonghus och så vidare. Så har man chans att klara sig relativt nära, beroende på storlek givetvis då, va? Kärnvapendetonationer också. Men då gäller det ju att ta sig ur området sen så man inte får för stora strålningsskador då, va? Men det här med 30 centimeter har ju alltså att göra med att det blir ju, om det blåser vindar och det här damm och strålning och sånt far iväg, så är det ju så att de största ytorna som drabbas, de är ju en bit ifrån va?
Mm.
Och där kommer ju 30 cm kanske att vara väldigt bra skydd. Men sen är ju också frågan hur tjock, om vi ska bygga massa skyddsrum som vi gjorde då och egentligen ska göra fortfarande, så är det ju förknippat med en kostnad och man får ju göra rimliga grejer helt enkelt va. Så att där har man ju, jag tror det är 30 cm man har fastställt då. Men då är det också så här, okej, tillbaka att vi var ju på jordkällare.
Och exakt,
ja.
För jag tänkte säga, den är ju under jord, så har du ju jorden också.
Ja. Och sand och jord är också bra material. Det är lite tripp-trapp-trull, bly är jättebra, betong, massiv betong, eller visst, betongålsten är ju också ett skydd, men då har du ju massa tomrum i den dessutom, va, där det bara är luft. Så den är ju sämre än en gjuten då. Va? Men sen har du ju det här med jord och sand. Och det funkar också väldigt, väldigt bra. Vi, under det här kalla kriget då med kärnvapenhotet och så vidare, så var det ju så att vi skulle ju lösa uppgifter. Och hade du, vi hade ju intensimetrar, alltså mätinstrument för att mäta hur kraftig strålningen var. Om man hade dosimeter så var man post. För då måste du ju vara exponerad och stå upp och titta. Då fick man ha dosimetrar och då ackumulerade de, de plussar ju på strålningen så att du fick en dos då va. Då kunde man mäta dosen och då fanns det olika nivåer beroende på hur intensiv strålningen var då, så kunde man ju stå kortare tider då va, så man inte fick för höga doser.
Mm-hmm. Det är sådana som knarrar. Geigermätare.
Ja, det är ju intensitets... Ja, de kan vara kombinerade dosimetrar och intensimetrar faktiskt också då. Men när den utrustningen vi hade då på 80-talet, den var ju intensimeter 21, om inte jag minns fel. Du vet, det är alltid ett nummer och så.
Ja.
Ja. GRG modell 48. Intensimeter 21. Ja.
Ja.
Faktum är att varför jag vet det, det var för att jag diskuterade precis det här med en vän. Jag fick senaste mejlet, han hade lyckats köpa av en militaria samlare en intensimeter 21.
Mm-hmm.
Så är det.
Annars hade, bra grej.
Ja, ja, men alltså ärligt talat då, om du tänker i de här banorna så finns det ju på marknaden att köpa kommersiella produkter då, både professionella och även hushålls. Hushållsprodukterna är väl mer, du vet, radonstrålning och se hur mycket du har i hus och olika grejer och sådär va. För det är ju lite kraftigare grejer när det är det här vi pratar om. Så jag vågar inte, det här med att mäta saker är ju en vetenskap i sig va. Det är ju liksom inte bara att, ja, utformning av mätinstrument och sådär. Så jag vet inte hur bra de civila är när det är kraftigare strålning och sånt där då. Men det finns. Och just därför att, när ska du gå ut ur skyddet?
Ja, en vecka sa du.
Ja, det beror ju på, ja, det var ju ett exempel.
Mm-hmm.
Är du längre bort, ja, men då kanske du kan gå ut efter ett par, tre dagar.
Mm.
Men är du närmare så kanske du behöver vara en vecka till.
Mm.
Ja, om du inte snabbt kan ta dig ur området till exempel va. Så för att få svar på det där så behöver du ju ha intensimeter. Och dosimeter då är också väldigt bra att ha då va.
Åh herregud. Jag ska skriva på inköpslistan. Men du, vi är tillbaka till jordkällan. Vi bygger en, vi gjuter lite tjockare väggar då för att den ska skydda lite mot kärnvapenkrig.
Ja, men då har du ju öppningen.
Ja.
Med din dörr.
Ja, och den är svår att göra så tjock.
Ja, eller också får du sätta in en blydörr då.
Ja. Ja. Ja, det blir ju väldigt, sådana gånger har jag inga hemma.
Nej, så det blir så tungt för barn att öppna den när de ska hämta lite potatis. Mm. Nej, men alltså, det är ju så. Du har ju många källare på äldre hus, alltså vanliga villor och sånt där. Kan ju ha gjutna källare också, alltså väldigt kraftiga. Det finns till och med mellanbjälklag, alltså taket i källaren som huset står på kan också vara gjutet.
Mm.
Men då har du ju dörrar och fönster och sånt. Och sen har du ju jättemycket gjort. Markytan går ju strax under källarfönstren oftast på de här husen då. Men där kan ju strålningen då komma genom fönster.
Mm.
Man kan ju också tänka sig att den kommer snett ovanifrån och ner och så vidare. Så att när man gör så här så måste man alltså tänka vinklar också. Att det kommer, att du kan skära av vinklar. Va? Har du bara en rak jordkällare rakt in, ja, men då kommer ju strålningen rakt in och fyller ut rätt igenom hela jordkällaren om du har otur. Va? Och då får du helt enkelt bygga en jordkällare i vinkel. Och då kommer det ju vara så i det spetsiga innerhörnet där. Så kommer det ju att komma strålar och där måste ju då den bli tillräckligt. Tänk er raka linjer. Om du tar ifrån ena dörrkarmen och skär emot det hörnet där, så kommer det ju att gå igenom ganska mycket strålning där precis i hörnet där det inte är så mycket material, va? Och så ju längre in tills det blir 60, 70, 80 centimeter tjockt då, va?
Studsar strålningen någonting?
Du tänker som med speglar.
Alltså när jag tänker så här, att om för jag försöker hitta en liten sätt som skulle göra att det känns lite lättare att få ett grepp om hur man gör för att skydda sig.
Nej, men alltså grejen är så här, den fortsätter tills den stöter på någonting.
Och då
skadas ju den partikeln där all den här energin kommer.
Ja.
Men då liksom absorberas ju det av de partiklarna som blir träffade av den här strålningen.
För jag tänkte man skulle göra en liten med ljus. För vi pratade ju förut om att det var som att...
Men ljus är ju andra våglängder och beter sig på ett sätt då. Men det som är gemensamt med ljus är ju att det inte är en partikel. Alltså den har inte materia. Man, för att förklara ljus i olika sammanhang så beskriver man ju det ibland som partiklar, alltså fotoner, och ibland som våglängder då, va? Nu pratar olika färger och sånt där. Så att man behöver både det. Det är ju det där att vi vet ju inte allt, eller till och med inte så mycket, utan vi är duktiga på att hitta grejer och användbara, men då behöver vi liksom våra... Ja, vi har lite trubbiga verktyg på många ställen. Och här är det för att beskriva hur ljus fungerar och rör sig och så vidare. Så behöver vi förstå det på olika sätt. Va? Det är ju det som när jag pratar om bisamhället. Vet du. Det är ju massa insekter och så vidare. Men så är det egentligen bara en individ. Och vi behöver, för att förstå oss på bisamhället, så måste vi se det som en superorganism. Alltså att det är ett djur. Va? För att kunna titta på det ur olika aspekter. Och så är det med fysiska... egenskaper också då, att vi är inte framme på något sätt, utan vetenskap är mer användbart i bästa fall.
Ja.
Att det går att förklara och förstå grejer med det, men det kanske inte är den perfekta beskrivningen.
Men, men om man ska sammanfatta så är det, bygg den här jordkällarentrén i en vinkel, för då skyddar det bättre mot gammastrålning.
Mm. Jag var ju inne på det här i det militära där också. Hur gjorde vi när vi skulle fungera i sådana här områden och faktiskt kunna till exempel försvara ett område, en vägkorsning eller en höjd eller stad eller någonting? Ja. Ja, men då fick vi ju vara i skydd, och det enklaste skydden vi hade, det var alltså att vi gjorde värn.
Ja.
Ett värn, det är ju alltså att man gräver en grop, en djup grop då, va? Alltså man ska kunna stå i den och skjuta över kanten då. Men så gjorde vi den i vinkel. En 90 graders vinkel. Och i den där vinkeln då har vi ju den där jordkällaren med vinkel. Så då kom det ju in bakom massa jord, och så la vi stockar över den här utgrävningen i vinkeln där. Och det var ju också splitterskydd ifrån granater och sånt där då, va. Men då täckte vi ju detta med mycket jord. Så man kunde alltså tänka sig att vi gick in och satte oss där och skyddade oss och minskade strålintensiteten där inne då under en period, va.
Ja.
Så att det var en enkel version av det vi beskrev med jordkällaren nu då.
Mm.
Men det viktiga är alltså att kan man ta sig i skydd... i skyddsrummen som finns runt om överallt. Fortfarande, vi har till och med in i lilla gräsmark som du aldrig såg när du var här och hälsade på. Men det är verkligen ingen stor, men det finns skyddsrum där nere. Och den, även om det är gamla skyddsrum, så är det enkel konstruktion. Det är tjocka betongväggar, va? Jag vill också säga en sak till då. Om vi tar den här situationen där du är i en källare. Du kan alltså, om du har sandsäckar, sådana här som i princip används vid översvämningar och sånt där för att bygga fördämningar och så, så förstår folk kanske vad jag menar då, va? Det går ju alltså att förstärka skydd om man har tid att förbereda sig. Alltså sådana här källarfönster. Ja, men då kan du ju lägga dubbla eller tredubbla lager med sandsäckar utanför för att täppa till ett sådant fönster. Eller dörr eller någonting sånt där, va? Och det går ju även att göra och förstärka tak. I de gamla instruktionerna som man har sett så finns det ju faktiskt att om det är en källare men det är ett bjälklag då ovanför, så har du ju inte mycket skydd ovanför. Lägg massa grejer där över bara. Då fyller du ju på med materia, även om det inte är det perfekta, så får du ju ner dosen och det kanske räcker. Då har du gjort så bra du har kunnat, laga efter läge och lösa uppgiften så bra du kan med de förutsättningar som finns, va? Men har man sandsäckar så går det ju alltså förbättra ett sånt skydd väldigt mycket då, va? Och sandsäckar, då är det ju där med betong och jord och allt det här som vi sa, va?
Du kan ju, om du har lagat massa säckar med betong hemma som har blivit dåliga, då kan du ju använda dem.
Ja! Precis! Jo, men det skulle ju faktiskt teoretiskt gå det om du vill behålla och ha plats för att hålla de gamla förhårdade cementsäckarna då, va? Nej, men så är det. Och det går ju att tänka sig att man behöver ju inte ha säckar heller. Det går ju faktiskt att skotta upp och så vidare också då, va? Men där är ju principerna i alla fall då, va? Men just det är att man tänker sig en osynlig stråle och den studsar inte. Den studsar inte. Jag vet inte på någonting de studsar i alla fall.
Vilket superavsnitt. Kom för potatisförvaringen, stanna för kärnfysiken.
Alltså, jag tycker till och med själv att det är lite komiskt hur det är. Hur avsnittet tar sig uttryck och blir, alltså. Ja.
Vi får se hur det låter nästa vecka. Kanske måste vi återkomma med några rättelser. Men stort tack för idag.
Tack själv, Kalle. Ha det jättebra.
Vi hörs sen. Följ oss på Instagram i väntan på katastrofen. Hör av er om det är någonting. Annars hörs vi nästa vecka. Och se till att öka din beredskap. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.